Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Vi ska börja vår resa idag i Jesaja 53. Välkända ord. Fyra till sex. Tror jag skrev till John här nere. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Gick alla vilse som får, var en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Där tar vi spjärn. Cirka 700 år innan Jesus anlände till jorden. Den 1 februari 2020. Någonstans i Australien, jag minns inte var det var faktiskt nu. Så rammar den kraftigt berusade och drogpåverkade Samuel Davidson en grupp på 7 barn. Varvid 4 av dem dör på plats. Men våran berättelse ska inte börja där. Vi ska komma tillbaka till det här sen. Den börjar på en helt annat ställe. Och vår intensivaste symbol, kanske, jag vet inte vad jag ska ha för ord här. Det är ju det här korset. Jag har ibland funderat om det här är i autentisk storlek. Det kanske är lite litet, så jag vet inte. Jag har inte varit med och byggt det. Jag har hängt där ett tag. De som har varit med längre i församlingen känner historien bättre än jag. Och den här storyn börjar ju där på Golgata. Och det är ju själva ordet betyder typ kranium. Och det finns ju ett värde att återvända till den här platsen. Jag gör det nog själv faktiskt mentalt några gånger i veckan hemma och rotar i korset. Och tackar Gud för vad det har betytt för en. Och sen är det ju fiffigt när man blir arg på en kollega, vilket aldrig händer mig, eller någon anställd kanske. Då kan man också tänka att Gud dog för den här personen också. Det kan ju vara bra. Så kan man också återvända till korset lite grann. Det är ju så att Gud kanske inte dog bara för mig, även om det känns så. Och det här är ju själva kristendomens centrum. Vi ska ta en liten stund och samla ihop en del av den kunskap som vi kan hitta om detta centrum. Det handlar ju om detta evangelium. Det här är ju evangelium, ett glatt budskap. Och hur kan denna fasansfulla händelse kallas för ett glatt budskap? Det är ju en fruktansvärd dödsmetod. Den är ju, för att uttrycka den milt, brutal. Utstuderat som framtagen för att det ska vara riktigt besvärligt att dö. Jesus hade ju lite tur och hängde bara 6 timmar där ungefär. Om du var i bra fysisk form, alltså vilket betyder stark i bänkpress, så skulle du kanske kunna hänga där ett par dagar. Jag vet inte. Man brukar prata om dagar i alla fall. Till slut så var det så smärtsamt att andas att man kollapsade och så dog man. Ja, i alla fall. Nog om detta. Det kan vara värt att reflektera över en sak. Nu ska vi göra det här riktigt krångligt, brukar jag ju säga, men jag ska försöka att inte göra det. Vi går till Matteus 26:3. Ska se nu då. Det var helt fel. Det var Matteus 20. 3 var det där, 26. 26 och 3. Och läser där. Då står det så här. Överste prästerna och folkets äldste samlades nu i överste prästen Kajfas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Jag vet inte om ni har haft lust att döda någon gång, men det här är ju ganska, det är ju ganska skarpt egentligen. Vi har ju läst det så många gånger så att det har ju en tendens att bara skölja förbi, va. Men det är ju ganska allvarligt. Man planerar så att döda denna kille som inte har gjort någonting ont egentligen. Det handlar ju mycket om makt naturligtvis. Och makt är ju, folk som gillar makt, de är ju alltid lätt att förutsäga. De kommer ju att göra allt för att få behålla och utöka sin makt. Och det kanske är så här, lite förenklat. Men det kan vara värt att notera att historiens centralaste händelse, det här är ju alltså historiens liksom kärna, den går i lås på grund av människans orättfärdighet, inte på grund av hur duktiga vi är. Det är ju så att lärjungarna, de smiter ju all världens väg också. Petrus, han förnekar Jesus och det blir ju världens kalabalik här. Och folket står här, som vi läste om, andliga ledare, de ser ju till att Jesus blir dödad. Och de borde ju egentligen haft kanske mest koll på det här och säga, ja, men det här är Jesu första ankomst och sådana här grejer. Det borde de kanske ha sett, va? Nu vill inte jag vara störsk och säga att jag hade sett det. Det vet jag inte. Jag står ju här med facit, en del av facit. Vi har inte sett allt av Jesus än, men en del av det ser jag ju faktiskt. Och då är det ju lätt att bli kaxig. Vi har också Petrus mycket logiska reaktion i Matteus 16:21. Ska vi också kolla på. Jätteintressant det här. Jag har nu varit i den här berättelsen åtminstone den här veckan, hållit på, och det här, alltså det finns, man kan ju hitta hur mycket som helst, men vi ska begränsa oss. Matteus 16:21-23, då börjar Jesus prata om sitt lidande och för lärjungarna. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevare dig, Herre, det här ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa det till Petrus: gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det fanns en vilja att etablera riket där och då. Och det här hade ju definitivt kunnat vara jag. Jag hade säkert liksom vilja peppa upp Jesus och säga, nu måste vi vara lite optimistiska här. Vi måste försöka avstyra hela det här. Och nu ska vi ha ett rike här och du kan ju fixa bröd och sånt och hela sjuk. Och nu kör vi och så driver vi ut romarna och hela det här liksom kittet, hade man ju säkert tänkt. Och den delar ju, den eller upplevelsen delar ju Petrus med de här äldste och skriftlärda. Riket här och nu, med makt gärna. Liksom, nu tar vi kommandot här. Men det här är inte den typen av film, kan man säga. Det är ju så att om du ser en actionfilm nu för tiden, vilken som helst nästan. Jag såg om Dödligt vapen 4, om du en pingstvän får göra det. Här om sistens, och då i slutet då får ju skurken stryk av, då är de tvungna att gå ihop. Riggs och Murta, alltså de här två poliserna, för han är så väldigt bra på att slåss, den här killen. Och de går tillsammans och så till slut lyckas de liksom. Ja. Och så slutar ju actionfilmer oftast. Och på korset, jag minns när jag var liten, då tyckte jag att han borde ju faktiskt gå ner och ge dem en omgång. Det här har säkert frikom tidigare, för att det här är en av mina, jag återvänder till. Men det är liksom, han borde ha gått ner och gett dem stryk helt enkelt. Och visa liksom att jag är Gud, Messias, och nu ska ni få se vem som bestämmer här. Men det här är inte den typen av film. Vi tar nu en stund och så går vi till Lukas. Jag glömde kolla klockan, jag hoppas det inte. Jag tänkte att det här skulle gå fort. We preach, yeah, precis, let's preach it. Lukas 23:33, och vi behöver nämligen läsa berättelsen. Så då blir det en liten stund här då vi får kavla upp armarna och läsa en stund. Jag vet inte, jag har inte gett något slut på den här, så vi får se när jag slutar. Utan vi ska bara läsa själva händelsen och försöka liksom måla Kristus som korsfäst för oss här. och försöka tänka oss hur det kan ha sett ut. Och jag har då försökt krypa ner det så mycket det är rimligt. Och vi börjar då i själva när vi väl är på plats, va? Och då Lukas 23:33. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfästade honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. Men Jesus sa det: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna hånade dem och sa det: andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. En liten paus där. Reflektera över detta att det är vi som bestämmer hur messias ska uppträda, tycker jag. Alltså de äldsta och skriftlärda. Här ska inte han, utan här, om han gör exakt som vi tycker, då är han möjligtvis messias. En liten reflektion bara. Om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas konung eller kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: är inte du messias, fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Det är ungefär 3 på dagen, 15:00. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sade: den mannen var verkligen rättfärdig. Den här berättelsen finns ju på i 4 evangelier, så det är ju väl värt att parallelläsa dem lite grann. De olika evangelisterna har fångat lite olika detaljer och sånt. Gör det, vi ska inte göra det idag. Men bilden av den korsfäste Kristus är ju en bild av Gud och hans kärlek till oss. Det ger ju människan ett värde. Du vet när politiker snackar om värde, men alla är lika mycket värda och så vidare. Eller någon. Så backar ju Gud upp det. Han säger det inte bara ord för honom, utan han ger ju sitt liv för människan. Det kan du säga att när Satan kommer till dig och säger att du är värdelös. Det kan han ju göra. Jag vet inte om ni har upplevt det. Då kan du säga till honom att när du, det är en kille här som har betalat ett pris för mig. Han har gett sitt liv för mig. För i övrigt den tortyr han utstår också. Så det är en bild på Guds kärlek. Det är en bild på vårat absoluta värde. Och det är, Jesus tar ju alltså straffet också. Det är ju ställföreträdande död. Det här med att synden förlorar här, va? Och Jesus vinner, besegrar synden. Men det är också en bild av dig och mig, korset. Och vi gör ju så här när vi inte förstår någonting. Och nu, ni som då förstår korsets berättelse fullt ut, ni kan räcka upp handen då, så kommer det upp, så ska vi ta en liten bild på er här och skicka till Pingst att här har vi den personen. Jag gör det inte. Men det är också en bild på dig och mig. Och jag är nog beredd att säga att jag har inte fullkomlig självförståelse. Men jag har sett en del av det Gud behövde göra helt i mig. Och den platsen på korset var egentligen min. Så det är också en bild av det. Jesus är ju också människa. Och det kan ju ibland vara svindlande att tänka den tanken. Att det behövs någonting så drastiskt för att frälsna en kille som mig. Som är så snäll och skötsam. Och som går till kyrkan varje söndag. Och så vidare. Jag säger inte att vi förstår det här fullt ut eller ser det fullt ut. Men jag hade någonting i mitt liv som behövde repareras, som jag inte kunde reparera själv. Och har då upptäckt en del av det här. Jag gör inte anspråk på att ha den totala självkännedomen här. Men det finns ändå den aspekten i korsets, i bilden och i den här berättelsen, att vi behöver faktiskt bli frälst. Och det här är ju lätt att förstå när det gäller en gängkriminell eller en narkoman eller någon sån där typ. Och det kanske inte alltid lika lätt att se hos sig själv. Om korset bara är syndernas förlåtelse, då förändrar ju kanske korset mer någonting hos fadern än hos oss. Och det är det jag menar, vi behöver se att korset förändrar någonting också hos oss. Alltså i vårat läge, det gör någonting hos oss. Det finns en kraft i korset som Paulus pratar om, vi ska läsa det sen. Alltså rätt fråga är, förändrar korset något hos fadern eller hos mig? Det är ju så att naturligtvis förändrar ju det faktumet att när vi gör fel, det är ofta i relation till varandra, alltså till mänskligheten. Vi sårar varandra, vi förstör för varandra. Och den bortersta konsekvensen, det är ju alltid det där när man tar varandras liv. Som kanske sker i Ukraina, man startar krig. Alltså det finns konsekvenser med synd som går långt bortom mina svagheter kanske. Så behöver ju det försonas. Eftersom den skulden blir verklig, den är riktig. Och det här är ju det försoningsoffret. Den 1 februari 2020, när då Samuel Davidsson kört ihjäl 4 barn, då står en man som heter Daniel Abdallah utan 3 av sina barn. Den fjärde där var inte hans barn. Vad tänker Daniel Abdallah i den situationen? Han säger det här om intervjuan. Det finns nämligen, den här är en dokumentär som jag hittar på YouTube. Tänker han så här, ja, men nu ska vi sätta dit den. Nu är det hämnd. Nu ska vi plocka den här killen. Jag ska inte säga att jag inte hade gjort det faktiskt. Nej, en av de första tankarna han tänker. Hur räddar jag min familj? Han hade 3 barn kvar. Vid det här tillfället, han hade en stor familj, 6 barn och 3 av dem var nu döda. Hur räddar jag min familj? Är inte de första tankarna att tänka. För er som inte har gissat än, så är han, den här Daniel, han är kristen. Han är alltså bror till oss. Katolik tror jag att det var. Det spelar kanske ingen roll. När saker och ting har lugnat ner sig, de behöver ju samla ihop sig efter en sån här katastrof. Säg inte att det här är en lätt väg. Då tänker han så, ungefär så här. Kommer inte ihåg exakt. Första tanken, hur räddar jag min familj? Då säger han så här i intervjun. När Samuel Davidsson har blivit dömd. Han blev dömd till 28 års fängelse. Då säger han de märkliga orden: Samuel är nu en del av vårt liv. Vad gör jag av det? Då väljer då Daniel tillsammans med sin familj att gå förlåtelsens väg. Familjen förlåter Samuel. Och hans 3 andra barn, de ber för Samuel. De här träffas regelbundet och När man ser Daniel bli intervjuad, då ser man att det här, han har inte något hav. Alltså det är borta. Och man sitter och kliar huvudet och tänker, hur är detta möjligt? Och det här ska jag väl säga, det är möjligt i och med det som Jesus är och har gjort. Alltså det finns en kraft i att följa Jesus, att följa korset. Jag följer korset och lämnar världen, sjunger vi när folk döper sig. Och det finns en kraft i det. Paulus tar upp den här kraften i första Korinthierbrevet 1:18, att korset är en kraft för den som tror, en dårskap för den som går förlorad, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tack John. Alltså det är en kraft i det här evangeliet som går bortom det vi kan se. Alltså i världen då hade man ju sagt det här är ett bra föredöme, kolla på honom, gör som honom. Men jag tror att det finns en djupare kraft till förvandling här. Idag är det denna Samuel som körde ihjäl dessa fyra barn. Han är en broder också. Han har också börjat följa Jesus och korset. Och då blir en berättelse som först ser ut att handla om död, blir faktiskt till liv för många. Och det är ju det som är berättelsen och evangeliets stora berättelse. Det är att den berättelse som först ser ut att handla om död, den blir till liv. Och vi behöver återupptäcka att det faktiskt finns en kraft bakom denna händelse. Det är inte bara en vacker bild av en korsfäst Jesus, utan när vi följer korset, då finns det en kraft att älska. Det finns en kraft att förlåta. Det finns en kraft att ge. Du vet väl om att du är skapad för att ge. Jag vet det inte riktigt än. Man vill gärna ta. Men. Och det finns en kraft att följa denna Jesus. Och det är en liten del av vår kunskap om korset som jag skickar med er idag. Om du sitter här som aldrig har liksom testat det här, därför att det var egentligen det jag tänkte avsluta med, det är att jag har egentligen försökt förklara min tro här. Nu har jag stått och förklarat vad jag tror. Det är ju det här jag tror. Alltså, typ. Det är ju massor mer av saker i min tro, men det här är ju botten av min tro, eller fundamentet av min tro, som jag försökt förklara. För jag har tänkt liksom tanken ibland, hur förklarar man vad man tror när folk inte vet? Alltså här är vi många proffskristna, vi kan det här liksom, vi har fått det ur modersmjölken. Hur förklarar jag min tro? Och jag har försökt nu, men jag skulle vilja säga till dig, om du sitter här som aldrig har liksom provat det här eller testat eller varit med och det här, det kan man inte förklara, man måste som uppleva det. Jag skulle rekommendera dig att prova den här vägen och se hur, alltså för mig är det helt fantastiskt. Jag kan verkligen vara ledsen och trött och allt det här som är mänskligt, men det finns en botten av glädje någonstans här inne som ingen kan rucka på, därför att det är grundat i Jesus Kristus och vad han har gjort för mig. Och den ruckar ingen, och att få det av Gud, alltså man måste bara prova. Amen.